Du lyssnar på Radio Tyresö, 91,4. Och framför mig här vid mikrofonen så har vi en av Tyresös kändisar. Välkommen Bertil Bragby.
Ja.
Vad är du känd för?
Ja, jag är känd så är det väl som skådespelare.
Ja, och googlar man på dig så står det skådespelare på
det
dig.
Det gör det.
Ja, det gör det.
Jag har inte googlat själv. Om jag har någon identitet så är det väl det. Men det är ganska sent i livet som jag har börjat skådespela. Jag var dryga 55 år.
Ja, det var väl ingen ålder jämfört med vad vi är nu.
Nej, just det kan man lugnt säga.
Hur började det?
Jag har aldrig vågat stå på en scen tidigare. Jag har aldrig haft en tanke på det. Men min äldsta dotter var skådespelerska och hon bodde inte i Skarpnäck, men hon var där och deltog i Jordcirkus.
Jaha.
Jordcirkus bodde där på den tiden. De hade ett eget hus där som de delade på. I motprestation så skulle de åstadkomma kultur där, karnevaler och lite annat. Och bland annat så satte de upp en julsaga av Dickens.
Jaha, Scrooge.
Men med hjälp av då några skådespelare plus amatörer och barn och annat där. Och då övertalade min dotter mig att vara med och läsa en saga för barnen på scenen. Alltså.
Ja.
De ingick i föreställningen. Och Marika Lagerkrantz som var regissör, hon bad mig stiga upp på scenen och tala om vad jag hette. Och så sa det är okej, sa hon sen. Och det var väl mer ett hörselprov.
Ja.
Så sen satt jag där och läste några sagosidor. Rättare sagt, jag läste dem inte, jag kunde dem utan till. Jag trodde man måste kunna det fast man hade en bok framför sig.
Ja. Men det var väl ingen nackdel att du kunde den?
Nej, jag bara trodde att det ingick. Men i alla fall, det spelar ingen roll. Det var bara en kort stund på scenen. Men efter den föreställningen så, när det var spelat färdigt, så blev det en amatörteatergrupp där ute som jag anslöt mig till. Och vår första uppsättning var något som heter Zoo Story.
Aha.
Där Edvard Aalby, som jag också har gjort, Virginia Woolf. Och då satt jag på scen i 2,5 timmar på en bänk och pratade.
2,5 timmar? Ensam på scenen?
Nej, vi var två.
Alltså, men ändå?
Två var motspelare också. Men det var en bänk i Central Park i New York. Det är en ganska känd pjäs det där. Och så kommer det in en pundare där som vill veta vägen till zoo. Och sen,
var det du som var pundaren?
Nej, det var inte. Nej, jag satt på bänken. Jag var en hederlig borgare med två barn och katt. Och så vidare.
Jaha.
Det slutade jag för mig att han gav mig en kniv och så sprang han på den och dog. Så att det var hans mål att jag skulle egentligen döda honom. Men
du behövde bara hålla i kniven då.
Ja, jag visste inte att det var på gång.
Nej,
men hur som helst, det var ju en långsittning. Och då, dessutom så fick jag då reda på att det här var ju, det var faktiskt bra.
Mm.
Alltså jag var jag var redan skådespelare liksom.
Ja.
Och sen satte vi upp lite olika föreställningar. Bland annat i Vänta på Godot. Då var jag inne 3 timmar. Det är hela föreställningen. Eftersom en luffare, en av luffarna där. Och det var bland det roligaste jag har gjort.
Ja. Var det i Kärrtorp det här?
Det var också,
i Skarpnäck?
Ja, i Skarpnäck. Alltså några år senare.
Jaha. Mm.
Vi hade spelat en hel del föreställningar däremellan. Och sen så kommer jag inte ihåg riktigt. Jag började dyka upp lite varstans. Amatörteater, sällskap i innerstan och så vidare.
Sumphöna, vad är det?
Sumphöna, det var en föreställning nere vid gamla Osram där, eller Luma.
Ja, den nere där, vad heter de? Den där, det ligger en teater där.
Ja.
I gamla industri.
Ja, om det finns kvar vet jag inte, men vad heter de? Kulturama ligger där nu.
Ja, det är de jag tänker på.
Ja, och nu finns det nere i en gropen fanns en. Där spelar jag med riktiga skådespelare. Den blev recenserad i alla fall.
Ja.
I DN, och jag blev omnämnd.
Ja, jag vet det.
Ja, så att det finns lite sådana tecken. Men jag har ju aldrig försörjt mig på teater.
Ja. Pomperipossa, vad var det?
Pomperipossa. Det är en saga.
Ja.
Utav, vad heter han nu då? Lundabon. Han var ju en skojare från Skåne. Han dog ganska ung faktiskt. Ja, hur som helst. Och sen har ju Astrid Lindgren...
Ja, hon har också skrivit. Ja, men det handlar om skatten då.
Ja, och jag fattar inte hur det går, för det handlar, hur de fick in det i den sagan. Men det var en aln lång när den började historien. För varje gång hon gjorde sånt där trolleri eller något. För så fort det kom någon och hälsade på henne, alltså, så förvandlade hon dem till någonting hon behövde. Stekpanna eller något.
Jaha.
Ja, nej, men så att, och då växte näsan lite
för varje
grann,
gång.
Så att den...
Det var väl det att skatten växte lite då för varje gång. Varje år. När Astrid Lindgren skrev om Pomperipossa.
Ja,
det måste vara något sånt. Jag kommer inte ihåg det heller.
Usch att jag inte kommer på det, men alltså det är originalsagan.
Jaha.
Pomperipossa. Men den brukar jag... Falstaff Akir är det som har skrivit... Pomperipossa. Jag har ju också blivit berättare. Berättarnätet Öst bildades, jag vet inte hur många år sedan det är nu, men där har jag varit deltagit i 10 år. Och vi har ju då berättat dels regelbundet varje månad för varann, men också varit ute på olika, bland annat Berättarnas torg på Gamla stan.
Så ni berättar för allmänheten då?
Ja, för allmänheten, turister och så.
Ja.
Och då har jag berättat dels livshistorier, men också, jag brukar göra om sagor så att de blir lite roligare.
Ja. Men med gester och mimik?
Nej, men det är språket. Man kan dra in lite moderna grejer i det hela. Pomperipossa som... lurar till sig några barn där, va? Och förvandlar dem till 2 ankungar som de ska steka på kvällen och sen, ja.
Jag såg faktiskt på nätet också att det stod i någon uppsättning textbearbetning, Bertil Bragby.
Ja, det kan vara det.
Så, ja, det kan ju vara det att du...
Man får kanske inte göra så riktigt ibland, men det är en saga. Och sen finns det en del andra. Jag kommer inte på allting nu. Jag har inte förberett mig här med studien. Men...
Nej.
Och det har jag slutat med sedan långa år tillbaka. Istället har vi i PRO en teatergrupp som heter Teaterglädjen, som har fungerat också i snart 20 år. Jag har inte varit med hela tiden. Men...
Vårt härliga liv var någonting ni gjorde.
Ja, det är en film som inspelades i Bagarmossen.
Men där var du med också.
Ja, där var jag med. Det var lite svårare att förklara.
Ja.
Det var en mystisk kille. Han var invandrare, kom från... Ja, österifrån någonstans. Alltså, han gjorde film och... En man som gick omkring och sökte sin son. Ja... De var lite osamstydiga. Men i trakterna där runt Bagarmossen, och mycket blöt om fötterna blev jag i alla fall.
Ja, och det var utomhus.
Ja, det var ingen lyckad film. Han gjorde det väl på något uppdrag från filmhuset där, va? Men han hade väl fått pengar för att göra den. Ja.
Och så var du med i Tyresö-spelet.
Jag har varit med 2 gånger. Jag satt vid någon middagsbord där och var någon... Jag vet inte vad jag var för något nu, men jag åt fläskkotlett i alla fall.
På riktigt?
Ja, vi fick kyckling var det, ja. Fick vi, och skulle äta det. Och jag vet, jag slafsade i mig den där, men jag åt med händerna.
Vid markisens bord, eller?
Ja.
Ja.
Och jag var ju liksom lite bonnig där i sammanhang, så jag skulle föreställa... Ja... Jag bara, ja, hur som helst, jag vet inte vad jag ska säga. Men...
Och sen kom ett bravurnummer, Hemsöborna. Där hade du den roligaste rollen.
Ja,
eller
kan
den
man
kanske
säga.
Blev roligast för att det var du som hade den.
Jag vet inte, men det var ju märkligt. Ja. Vi höll på nere i centrum här, vi repeterade vid, vad heter de nu då? Vid den gamla banken, Nordbanken där.
Jaha, där nere. Ja.
I de lokalerna, eller bredvid i alla fall. Då kom jag direkt, då bodde jag ju i Skuru, i Nacka. Så att det var bara främmande människor. Det var egentligen regissören Jan Härligt som jag hade, det hade spelat med honom i Nacka, Slaget vid Stäket. Alltså det han upptäckte mig, det var på Södra Teatern i Kegelbanan. Jag spelade Svedenhjelms.
Vad hade du för roll där?
Ja, det var procentaren Eriksson, eller vad han hette.
Du får roliga roller.
Ja, det var väl inte så roliga. Det var en ganska allvarlig historia det där. Va? Men
rollningen var nog rolig.
Märkliga, men den föreställningen, jag och Svedenhjelm var de enda som var straighta. Va? Resten var flator och homo.
Alltså på riktigt?
Ja, det var RFSU alltså. Som satte upp den.
Jaha. Framgick det?
Ja, med all tydlighet.
Alltså.
Nej, men då hade Örjan varit där med Gördis, sin fru. De hade tittat på föreställningen, men inte, jag visste inte att man hade varit där. De hade gått hem i halvlek för det var så dåligt.
Alltså.
Men han hade sagt att den enda som visste vad han gjorde, det var jag.
Det var du. Men det blev en föreställning i alla fall utav det.
Dessan. Jo då, vi spelade en hel period. Ja, nej men... det var så han... Jag kom till Slaget vid Steket. Och eftersom jag kom till Slaget vid Steket som Örjan satte upp, så kom jag också till Hemsöborna sen.
Ja, vad spelade du för roll där?
Ja, det var drängen.
Rundqvist,
ja. Och den var ju... passar ju mig ganska bra på det viset att det var bara one-liners nästan hela tiden. Ja. Man skulle leverera den ena lustigheten efter den andra. Det var så tacksam. Så...
Det passade ju dig väldigt bra tycker jag.
Ja, det var timing måste man ju ha och sådär. Men visst. Så att den har jag gjort 4 eller 5 gånger sen.
Ja.
Har vi spelat den. Och det har gått så lika bra varje gång kan man nog säga.
Men var du på Notholmen alla gånger?
Ja, vi har varit på Gotland faktiskt.
Ja, just det. Ja, det vet jag.
Och spelat nere vid
Närsackar.
Ja, vad det nu heter.
Örjan gör ju mycket på Gotland. Han har väl varit teaterchef där, tror jag.
De har hus där också nu i närheten av spelplatsen.
Ja, i närheten av När.
Ja, just det.
Ja. Socknen heter När alltså. Ja.
Där är de i stort sett bara på somrarna kanske. Men han är väl fortfarande verksam där nere?
Jag såg en föreställning, inte nu i somras, men sommaren innan, som han hade regisserat.
Ja. Ja, nu är det nog färdigt. Ja.
Nej, det tror jag inte.
Ja, det menar jag.
Och sen har du fått rosor från Radio Tuff för någonting du har gjort år 2006. Det kanske du inte kommer ihåg.
Tuff.
Men
alltså,
du
freds.
Ja, det hade något med fred att göra.
Men 2006. Ja, då bodde jag ju här.
Mm.
Men blommor.
Nej, han delar ut verbala rosor till de som har gjort något bra.
Alltså.
Jo, det var med Miljöpartiet också va?
Ja, ett tag kan... var jag det. Sen gick jag ur här ute. Jag hade ju det med mig från Nacka.
Aha.
Det är konstigt.
Men du har varit med i Tyresö radion tidigare.
Ja, jag har ju varit...
För några år sedan med Åke Sandin.
Ja, vi gjorde en pjäs, vad heter den nu då, om Karl Gerhard och nazisterna i Helsingborg, tror jag det var.
Jaha.
En radioteater gjorde vi. Och den gick nog i... Jo, den gick i närradion här, ja.
Har du gjort...
Rolf Rang... Efter han så satte upp den. Och där... Ja, vad var jag för något? Jag var nog Karl Gerhard.
Du var Karl Gerhard?
Att jag skulle försöka låta som han.
Jag har svårt att föreställa mig dig i frack och hög hatt, måste jag säga.
Inte i radio, nej.
Nej, just det var radio.
Ja, ja, nej, men...
Tror att du hade
jag har ju varit
också,
en hel del revyer genom åren. Det hade jag i alla fall skrivit till. Bland annat den här bekännelsen som nu var med i minnesprogrammet.
Ja, just det.
Den har jag inte gjort tidigare, men... Ja, det var det enda jag gjorde.
Ja. Jo, men den har gått nu i mars, tror jag. Så det är alldeles nyligen.
Va?
Det här minnesprogrammet om Sven Lionell.
Jaha.
Jo, men du var ju med där.
Ja, ja.
Ja.
Visst, men att, har radion spelat in det?
Nej, nej, nej.
Vi hade ett besök av, kan det ha varit, vem, vad heter han då? Var en repetition så kom det.
Ja, Leif Bratt gjorde någonting om en repetition där, det stämmer.
Ja,
så var det, ja.
Ja, men det var den kontakten, men inte visste jag att de hade spelat in föreställningen. Men...
Nej, det har de inte gjort.
Det har de inte gjort.
Nej, men jag då... var där och tittade och såg dig.
Okej, okay. Ja, just det.
Hör du, Nacka närradio nämnde du. Nacka
ja.
Närradio har du jobbat med.
Ja, jag hade hand om det. Ja, vi var några stycken. Och det var ju ganska jobbigt för det... Det blir alltid en ny vecka. Så var det sändningstid.
Var en gång i veckan och direkt sändning?
Nej, vi kunde skicka repriser alltså.
Jaha.
Och så minns jag vi hade, vad heter den? Bovis Salm. Ja, det var vår signatur. Det kommer jag ihåg. Sen så småningom så har jag lite... Det jag kommer ihåg det är ju att det var en tjej där. Hon hade en liten apparat som man kunde få ut för ljud ur. Alltså oska eller hästtramp eller sånt där. Så man kunde välja olika. Och då hade vi väldigt roligt för vi satt och hittade på sagor och sånt där. Och med ljudillustrationer. Så att det blev lite annorlunda program ibland. Då var inte... Ja.
Var det teater du spelade i Nacka radion också?
Det blev lite teater, ja. Alltså mer radioföreställning med... Jag kommer ihåg, vi var nere vid Älta här och det... Ute i terrängen där och det var... Ja, i alla fall så kom det... Hästar och vagnar. Och
ur apparaten?
Nej, ja, ur apparaten, men det ingick i handlingen.
Ja,
där.
Jag förstår. Ja.
Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag har säkert inspelat i någon av alla kassetter som ligger hemma som jag inte vet vad jag ska göra av nu för tiden.
Oj, oj, oj. Ja, det finns mycket sånt från Tyresradion också.
Ja, och man vet inte riktigt vad det innehåller, men det... Nej, det var... Jag försökte väl göra lite miljö... Vänliga program också. Ja, ja.
Ja.
Att det där är slutet på När jag säger 50-talet så menar jag mina 50
år. När du var 50, ja.
Äntligen då jag började få en någon slags karaktär, va. Alltså, om jag skulle säga vem jag var, så höll jag på med. Bland annat så skrev jag ett inlägg i antologin Mitt Stockholm som blev antaget. Där jag skrev om en dag när jag var 17 år.
Jaha, ja.
Och spelade bandy på Zinkensdamms idrottsplats.
Du, vilken är den roligaste rollen du har haft?
Ja, Rönnqvist är naturligtvis paradrollen då, som han...
Ja, det var ju en stor roll.
Ja, han har ju betydligt större plats i det manuset än på film och så vidare. Ja. Man har sett, eller inte ens i boken, tror jag. För det här manuset till den här, det är ju inte Strindberg direkt. Det är klart det bygger på Strindberg, ja. Men det är ju en annan person som har tillverkat det.
Ja, det är Örjan kanske.
Nej. Nej, utan...
Jag vet inte.
Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter, men nåväl. Jag menar, tidigare, före det, så hade jag inte upplevt överhuvudtaget att jag hade någon kreativitet. Och sen kom liksom alltihop. Då jobbade jag på Riksförsäkringsverket.
Tänkte just att vi skulle komma dit.
som sagt var man med. Jag har haft tre stora anställningar, kan man säga. Jag började på Karolinska institutet som kemiingenjör på cellforskningen. Ett jobb som jag hade klarat med bara folkskolan. Jag hade ett mikroskop och mäta cancerceller åt forskare och annat sånt där. Men det höll jag ju på med några år, och sen hamnade jag på FOA. Säkerhetsrisk, brukar jag säga.
För att som säkerhetsrisk, ja.
För det var den enda insats jag gjorde egentligen. Och jag har fortfarande inte tagit ditt provrör, alltså.
Men så, fast du är kemiingenjör.
Nej, och sen var jag dessutom något annat. Och så läste jag ju på parallellt på FOA, för jag hade så jävla lite att göra. Det var många som hade lite att göra där. Så att jag läste för en fil. Kan du samhällsvetare då, sociologi och lite sådana saker. Och det hade jag heller ingen användning för. Så skulle ju FOA flytta till Linköping, och de som inte ville flytta med, eller de ville bli av med, de fick erbjudande om annan tjänstgöring. Och eftersom jag nu hade blivit samhällsvetare så hamnade jag på Riksförsäkringsverket.
Ja, och nu, där ska vi avslöja någonting för våra lyssnare. Där träffades du och jag.
Ja.
Fast jag jobbade inte på Riksförsäkringsverket.
Nej.
Men vi hade gemensamt projekt, kan man säga.
Ja, det var väl då man skulle få stämplar på sina, om man köpte läkemedel.
Det handlar om läkemedelsrabatten.
Frikort. Ja, eller frikort, eller vad man fick. Eller man fick procent. Eller,
det var, ett tag var det ju så att man skulle ha något. Tänk, jag minns nästan inte heller. Att man skulle ha stämplar på...
När
man klistrade in lappar på ett kort. Kvittorna, ja, typ.
I alla fall.
Och sen skulle det räknas ihop. Och när man hade betalat, jag minns inte hur mycket det var då, så fick man frikort. Ja. Men det där satt vi och jobbade med.
Ja.
I flera år, tror jag.
Och då kom jag en kille till att hälsa på er ibland.
Ja. Uno Rosenholm.
Ja.
Han bodde i Krusboda, men han lever inte längre,
nej,
tror jag.
Nej, han dog. Kommer inte ihåg riktigt, det var något med huvudet. Okej, ja, men i alla,
men det
fall...
var kul i alla fall. Vi jobbar ju inte ihop varje dag, men vi hade någon träff nästan varje månad. Eller, jag minns inte.
Och det var ju för att jag kom från FOA. Där stod det nämligen i betygen där och någonting om att jag hade datautbildning, och det var så jädra fint. Jag hade ingen aning om att jag var med om det, för det var generaldirektören som hade... Fyllt i det. Det fanns inga datorer på den tiden.
Nej.
Inga bordsdatorer. Och vi hade bara en, och den var på Tekniska högskolan. Oh. Så man gick dit och fick man programmera först, och så fick man gå dit och få det körningar.
Ja.
Även Riksförsäkringsverket fick jag ju sluta då när jag var 60 år. Och det var ju det som var den stora saken, att då kunde jag ägna mig åt...
Teater för hela slanten.
Ja, och allting. Och jag hade redan börjat lite grann där och ordnat pubkvällar och sånt där med uppträdande och sånt.
På Riksförsäkringsverket.
Ja. Så att jag, Och då var jag 60 år och fick gå med avgångsvederlag och pension.
Så och det var inte så dåligt på den tiden.
Nej, och det var ju de skulle banta statsverket då, så man fick anmäla sig frivilligt och det hoppade jag på direkt.
Jag kommer ihåg när vi skulle fika. På den tiden hade man ju dels apparat där man tryckte på en knapp och sen så kom det något i en plastmugg. Eller man hade, då plockade du upp en kåsar i fickan istället. Det tyckte jag var så härligt. Det var hopfällbar. Ja, just det.
Fast jag använder den inte längre. Nej, jag ska erkänna det. Men, men det går bra att dricka kaffe ändå.
Ja, det gör det. Men nu, för tiden har man ju inte så mycket engångs.
Ja. Nej, men när jag tänkte på i morse så hörde jag nämligen på radio Lena Andersson har kommit ut med en ny bok som heter Folkhemmet.
Just det.
Och jag är ju uppväxt i folkhemmet kan man säga. Mm. Men som sagt var, hon pekar nämligen på ett fenomen där. Alltså det var ju, somliga kom ju i kläm och bland annat jag. För mina föräldrar var födda 1896. Jag var 38 år när jag föddes och de vigde sig 4 månader före min födsel. Och pappa trodde inte att han var pappa. Det brydde mig inte om, för hade vi levat ett helt liv tillsammans. Men de var ju fullkomligt obildade kan man säga. Och de saknade inbördes, prata inte med varandra och prata inte med mig.
Och alla släkt, inga syskon?
Inga syskon. Och just att han hade en stor släkt. Han var ju proletär kan man väl säga. Jag vet ju att de kunde läsa Aftonbladet och Hemmets veckotidning i alla fall. Men om de kunde skriva vet jag inte.
Jo, det kunde de nog.
Och mamma hade varit kokerska i stort sett. Och i familjer och sådär. Men jag vet ingenting om deras barndom mer än
att... Och du frågar ingenting?
Nej.
Nej, man gjorde inte det på samma sätt det som nu.
För hon kom från Småland och han var uppväxt i Gustavsberga utanför Stockholm. Och hans pappa dog när han var 4 år och morsan fick leva kvar med 5 barn.
Men det var inte så hemskt ovanligt på den tiden.
Nej, och jag vet ju ingenting om egentligen hur han hade. Och sen dök han upp i Stockholm 1929. Vad han har för sig där, det vet jag ingenting om. Men han var byggnadsarbetare. Han hade ingen specialområde, rörmokare eller elektriker eller någonting. Utan han var nog möjligen bra på att putsa betonggolv. Alltså sånt där. Ja. Som att han hade inte jobb jämt och så. Och mamma jobbar ju inte.
Och de var inte skådespelare någon av dem?
Inte
ens amatör?
Nej, det. Och de kunde inte ge mig någonting egentligen. Så jag visste ju aldrig vad jag ville. Jag kom ut med väldigt dåligt självförtroende. Och framförallt inte, hade inte fått någon närhet, alltså kärlek eller omvård. Ja, mat och kläder hade jag ju fått.
Var bodde du då?
Vi började på Östgötagatan i Omodern och sen bodde vi på Helgagatan som ligger också på Söder. Tills jag var 16 år då flyttade vi till Gröndal och då fick vi äntligen badrum och balkong, utsikt över Mälaren och så vidare. Men fortfarande ett rum och kök. Så jag har suttit i ett rum och kök i 25 år nästan.
Du har antagligen större nu när du bor...
Ja,
nu, här i Tyresö.
I Tyresö är det en tvåa. Ja. Och andra sidan är jag ensam också i den. Så att den är jättefin. Och det är HSB och så vidare. Va? Men Lena Andersson var inne nämligen lite på det här när hon pratade där i morse. Just att man kommer i kläm på något sätt när det blir så stor skillnad mellan föräldrar och barn. Alltså barnen fick ju allt plötsligt. Mm. Skola och... läroböcker och... Ja...
Och ändå hon är en generation efter oss.
Ja, alltså...
Hon är född 70,
men hon nämnde den mera... Det var en dikt hon hade läst från Stig Det var en poet där som hade påpekat någonting om det här, att just för att man växte upp i en dysfunktionell familj.
Mm.
Men man blir inte slagen eller så. Men det blir en annan sorts misshandel, för de förstod inget om dagens samhälle där. De visste ingenting om skolor eller något sånt. Så att det var ju lärarna som visste att det vore bra om man blev ingenjör. Alltså det behövdes ingenjör.
Ingenjörsyrket har väl folk känt till i alla tider, tror jag.
Och, men för min del innebar det ju faktiskt det man skojar och sa, det är den som ingenting gör. Och det,
jaså.
Och jag lyckas, och det jag också säger, där har jag liksom haft ett långt liv där jag faktiskt har skådespelat hela tiden utan manus. För att man hittar metoder så att man, jag vet
du
inte.
Navigerade dig fram i livet.
Ja, och jag har gått igenom hela skräpet alltså med radhus, sommarställe, medelhavsresor, två äktenskap och så vidare. Man hade allt. Och det var ju som Elena Andersson nu påpekar, att det är socialdemokratins problem att de har skapat ett samhälle där folk inte vill rösta på socialdemokrater.
Ja,
jävla
precis
bra.
Så är det ju.
Ja, nej, men så jag har haft ett väldigt där miljöintresse, tyckte jag insåg ganska tidigt att det måste vara något fel, men det var ju för många som inte ville acceptera det, att det skulle vara någon fara med att släppa ut alla gaser för det.
Nej.
Jag vet väl
något. Det späs ju ut i luften, trodde
ja,
man.
Ja, och så hävdade de, och trafikpoliserna som stod mitt i det där och dirigerade, va? De blev ju aldrig sjuka, så att
man kanske inte blev så gamla.
Ja, det vet man inte. Men
nej.
Ja, ja, hur som helst så har det varit ett speciellt liv. Alltså, som jag egentligen bara har kunnat leva ut på scen.
Mm.
Då kan jag...
Då kan du vara dig, inte dig själv, nej, utan du kan vara någon.
Ja, jag kan vara vem som helst. För det var ju det jag var... Hela större delen av mitt liv har det varit så att jag lyckats smälta in utan att egentligen anstränga mig. Men det var något man lärde sig, att prata på ett visst sätt.
Mm. Men du pratade inte stockholmska? Du har inte den där ekens slanget?
Nej, jag brukar använda den ibland. Jag har några sketcher.
Jaha.
Ja, ja.
Var det här något du framförde på scenen?
Ja, den turnerar vi med här i Teaterglädjen, alltså. Så PRO-teater, vi har hållit på i, jag har varit med snart 15 år. Vi har åker runt och spelar på olika PRO-månadsmöten som underhållning. Så att vi har ju varit runt hela Stockholms län.
Håller ni på med det fortfarande?
Ja, förra året hade vi rätt mycket spelningar än. I år har vi inte fått någon beställning, jag vet inte. Där har vi ju flera nummer. Vi har några gamla kasinorevyer och det är Fastrarna till exempel. Men det ska jag inte dra nu.
Spelar ni och sjöng också?
Ja, vi har ju gått, och vi hade Gunnel Milder, och så har vi flera då som har varit sång, men många har ju fallit bort, så just nu är vi bara i stort sett 5 eller 6 stycken.
Och, men ni håller på fortfarande?
Ja, det finns fortfarande, vi träffas. Ja, det har ju varit lite manfall på senare år, folk dör ifrån.
Ja, det blir ju så.
Ja. Nej, men där har vi, ja, så har vi mycket dikter och Fröding har vi ett program om, och även andra poeter. Så vi blandar.
Mm. Men om man ska sammanfatta det du har sagt nu, det är skådespeleriet som har varit livet för dig.
Ja, det kan man nog säga. Sen är jag ju inte allmänt, jag håller på filosoferar och grejer.
Du kanske skulle göra ett sommarprogram i Tyresö radion. Där kan man filosofera. Jag kan hjälpa dig med tekniken.
Ja.
Det börjar bli dags nu att fundera på det.
Ja, ja. Men kanske det, ja. Ja, varför inte?
Men du har barnbarn också.
Ja, jag har ju två. De är, vad är de nu? 7, 8 och 11 någonting.
Bor de någorlunda i närheten?
Nej, de bor... Markvardsgatan ligger...
Ja, det ligger i stan, ja.
Det ligger nere vid Sveavägen och Odengatan där.
Mm.
Och sen har jag en dotter också som är... Hon sov över i natt hos mig förresten.
Jaha.
Hon var på väg, kom från Bergslagen och så skulle hon till Gävle nu.
Är det skådespelerskan du?
Ja, alltså hon jobbar med teater på högskolan i Gävle.
Men du, vi har ju ett program till när du drar lite historier, ja, skrönor eller något.
Ja, jag vet. Ja, jag tycker...
Men hör du, tiden går så att ja, nu måste vi runda av här. Jag ska försöka.
Ja, du, jag vet inte allt vad jag har sagt.
Ni har hört Bertil Bragby, skådespelare, numera Tyresö, prata med mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. Ja. Musiken som spelas i programmet är hämtad från Tyresö teaterförenings sommarföreställning Hemsöborna. Musik Elisabeth Sellergren, text Bertil Ahlmark. Dessutom spelar Lars Holmer sin egen Bovis-salm.